vi provade, det var en kille på mitt jobb idag som laddade ner en app som tydligen är den nya coola appen.
Oh.
Ja, och den hette, jag tror den hette Snapchat.
Snapchat?
Ja, har du talat om det?
Nej.
Nej, okej. Det är för att man tar en bild och så skickar man den. Men mottagaren, den kan bara ha den i 3 sekunder.
Oj!
Sen raderas den.
Oj.
Alltså så att den kommer till dig. Ja. Och så trycker du upp den. Och då kan du titta på den i 3 sekunder. Sen raderas den.
Det där var alltså jag som pratade om Snapchat för flera år sedan. Jag tycker att det är jävligt kittlande att höra på typ sättet jag pratar om det. Jag berättar för Ingrid liksom hur det fungerar. När det liksom idag är den appen som jag använder absolut mest av alla. Ni kanske undrar varför jag sitter här och pratar själv om gamla tider med podden. Men det är nämligen så att Ingrid är på läger. Eller hon är ledare på ett läger. Och hon har ingen möjlighet att skypa därifrån. För man jobbar dygnet runt. Heja dig, Ingrid. Men vi har ju precis kommit igång igen med kontinuiteten. Så därför känner vi att vi verkligen ville släppa ett avsnitt den här veckan också. Och därför har jag klippt ihop ett litet best off avsnitt. Ja! Gud vad man märker att det är lättare att podda när man är två. För att så fort jag är tyst så blir det helt tyst. Därför så ska vi kicka igång direkt med det här. Det här är alltså lite godbitar från de här dryga 2 åren med kvällsklubben. Blandar högt och lågt. Eller väldigt mycket lågt. För att det är väldigt roligt. Jag har plockat ganska mycket från när vi hade den här nyårskaramellerna omröstningen. Så därifrån är det mycket som är representerat. Men också lite från det senaste året också. Hur som helst, njut!
Var du åksjuk när du var liten?
Mm.
Jag var svin åksjuk.
Jag var också lite grann.
Ja, och sen så när det var så här skolresor, då var man ju alltid 5 personer som hade så här, ja, typ tyckte att det var jobbigt att åka buss.
Min bästa kompis spydde på mig när jag sov.
Nej.
Det är minnet kom upp nu. Alltså, jag somnade.
Då när du vaknade är hon borta.
Alla borta. Nej.
Du vaknade upp.
Nej. Men vi var på Skåneresa.
Mm.
Från Smygehuk till...
Oh,
ja, men du vet så.
Klassisk. Ja, oh, fan.
Vi var på Glimmingehus och hade rövarhyss.
Ja.
Nej, men... Då, och så kom jag ihåg så starkt att jag somnade.
Mm.
Och så kanske 2 timmar senare så vaknade jag. Och då liksom tittade alla på mig så här med lite förväntan. Och så här. Och jag bara så här... Gud, är det nu någon som har målat mustasch på mig? Hallå?
Fan alltså. Oh, gud, jag är så jävla kissnad också. Det här kan gå illa.
Men så, och så rätt så tittar jag på min bästis som sitter bredvid. Och hon tittar på mig med lite så här, nästan lite så
dåligt. Skuldblicken.
Ja, hon har skuldblicken. Och jag bara såhär, men gud, vad är det som har hänt? Och hon bara, okej, nej men jag... Du vet, jag åt en glass innan och jag bara, va? Och hon bara, jag kräktes på dig, men vi har torkat bort det och jag bara, alltså jag minns att jag fick panik, men bara inombords, alltså på ytan så tänkte jag ju så, för det var ju min bästis, alltså jag ville ju inte så, jag skulle visa mig stark, eller så, jag ville inte att hon skulle
känna. Det var egentligen synd om henne.
Liksom. Ja, det var ju det, så jag bara, jaha, vad bra att ni torkar bort det, tack.
Sa de. Alltså, men det var kul. Du såg inte liksom var det hamnade.
Nej, jag har tydligen vattat med hela armen så här. Och liksom, jag bara kände att det var lite fuktigt.
Fy fan.
Ja.
Gud, den där historien påminner mig om någonting som jag inte har tänkt på så himla länge.
Okej.
Okay. Ja. Alltså, när jag gick i typ 6-7, mm. 7 tror jag,
mm.
så var det en kille i klassen över mig som började lägga rosor i min brevlåda varje dag. Alltså, ja men allting höll väl på i typ 2 nästan. Ja, det är sant.
Lägg av.
Nej, det är sant.
Nej, vänta lite. Hold it! Hade du en kille som lämnade alltså,
det var inte
ros?
Min kille. Det var inte
nej. Okej, det fanns en kille
ja.
Som inte var din.
Nej.
Men som var, fanns.
Ja, han fanns.
Han existerade. Och han lämnade rosor i din brevlåda varje dag i 2.
Alltså, det var, i början så var det liksom i princip varje dag.
Ja.
Och sen så det sista halvåret, då blev det liksom mer och mer sporadiskt liksom.
Okej, men det är ändå helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Fast grejen var, jag tyckte inte att det var så sjukt då.
Men hur kan du inte tycka att det är helt
nej, sjukt? Men för att vi snackade aldrig.
Ni snackade aldrig?
Nej. Han tog aldrig kontakt med mig och jag tog typ inte så mycket försök till kontakt med honom.
Men det, då tycker jag typ att det är ännu sjukare. Hur kan du inte, eller
alltså,
vad sa dina föräldrar? Tyckte de inte alltså, att det var konstigt? Va?
Men alltså det var så himla, det var konstigt också för att i och med att vi hade aldrig snackat så liksom fick jag konstiga vibbar av honom och det var liksom någonting, alltså det var verkligen någonting som passerade över mitt huvud, kändes det som. Och när första blomman kom
mm.
så hade jag varit på promenad med mamma och min syster.
Mm.
Och då hade mamma kollat brevlådan och bara, här ligger en ros. Va? Vad hände? Eller så.
Mm.
Och jag hade bara, ja shit, den är till mig. Och så bara visste jag direkt om det var.
Va?
Ja.
Men det är helt sjukt. Ja. Men fick du bekräftat att det var?
Ja, jag fick det bekräftat. För vi hade en gemensam kompis, eller jag kände henne lite så ytligt som bekräftade det. Det var helt, alltså när jag tänker på det nu så låter det helt stört.
Men det är ju helt stört.
Ja.
Och det är ju helt stört, men om ni gick på samma skola,
ja.
Era paths krossades.
Jo,
korsades de aldrig.
Alltså jag har ett jävligt starkt minne av att på mitt högstadie så fanns det en korridor där jag hade mitt skåp.
Mm.
Och det var ganska så här stor och bred och lång korridor. Och så går jag in genom ena dörren. Det är en sån, det är dörr i båda ändarna. Så gick jag in genom ena dörren. Och så ser jag att han liksom precis samtidigt går in genom den andra.
Mm.
Och så bara börjar vi liksom gå mot varandra. Och det är ganska tomt i korridoren.
Mm.
Och sen så går han kanske 5 meter.
Mm.
Och sen så bara stannar han, vänder sig om och går ut samma väg som han kom.
Alltså han försvinner i blotta åsynen.
Ja. Yeah. Ja. Så det var alltid så här, jag var, alltså som jag kommer ihåg det nu, så jag var aldrig liksom, tyckte aldrig att det var obehagligt eller typ så intressant heller för den delen.
Du var väl helt likgiltig.
Alltså ja, efter ett tag så blev jag ju typ det.
Men alltså, gick du aldrig fram till honom och bara, jo men, vad fan hände?
Alltså, jo, jag... det var också en gång när vi skulle göra någon typ så undersökning på skolan.
Ja.
I, jag vet inte vilket ämne det var. Men i alla fall, vi skulle gå ut och göra en liten undersökning. Så bara såg jag honom och bara, nu fan ska jag liksom, jag ska gå fram och fråga honom den här frågan. Mm. För att det är liksom så här, det är ganska neutralt. Alltså, ja, då går jag inte fram och bara, ej, är det du som skickar blommor? För att det var liksom, han hade fortfarande inte, han hade ju inte bekräftat att det var han.
Nej.
Så därför, alltså så.
Nej,
så okay. Det var skönare för mig att fråga den här frågan istället.
Ja, jag var smart.
Mm.
Mm.
Men så knackade jag honom på axeln.
Ooh,
ja.
Alltså fysisk kontakt.
Ja, fysisk kontakt. Det var det längsta han kom.
Oj, alltså,
nej men så knackade han på axeln. Så vände han sig om. Och när han ser mig så bara hoppar han till, skriker och bara springer därifrån. Jo, jag skojar inte.
Men gud, alltså du måste ha varit som någon slags sån här demonliknande. Typ såhär, något som han aldrig skulle kunna få män som han liksom tror. Eller jag vet inte, det måste ju vara så här, oh, alltså, det måste ju ha varit en fantasi för honom.
Jag tror inte att det jag sa innan, att jag var aldrig liksom orolig eller tyckte att det var obehagligt, för att det var så himla vi hade liksom så jävla lite kontakt, och det kändes som att den här grejen, den handlade så jävla lite om mig.
Ja, ah, det var mer liksom... Ja. Men var det bara rosor? Alltså, fick du presenter?
Jag fick faktiskt på min födelsedag.
Mm.
Ja då. Ja, då var det lite en större
bukett. En större ros?
Ja, en större bukett.
Uh-huh.
Och typ så hade han gjort en teckning med liksom min profil. Alltså ansiktsprofil.
Mm.
I så här schablon helt i svart.
Gud, sen så hade han gjort... fin.
Ja, den var rätt fin faktiskt. Och sen så hade han gjort ett stort rött frågetecken på ansiktet på mig.
Oj, som att liksom, är det kärlek?
Ja, jag vet faktiskt inte. Gud, jag undrar om jag har kvar. Ja.
Det känns som att han reachar out.
Och ja, det var faktiskt den enda som jag kände så här, enda liksom lite mer raka.
Ja. Men gud, alltså jag är helt tagen av att här inte var en bigger deal. Alltså, var inte dina föräldrar såhär, vad fan är det här?
Alltså, roser, nej.
Typ... gentag, det låter ju helt sjukt.
Nej, men alltså jag ska faktiskt, det har jag jättegint, jag har verkligen inte tänkt på det här på så himla länge. Jag som jag kommer ihåg det nu, så var det verkligen inte en stor grej. Det var ju det i början. Men alltså efter ett tag så var det ingen som reflekterade.
Vad gjorde ni med rosorna?
Alltså i början typ satt vi dem i vatten, och sen så efter ett tag så bara ups, hoppsan. Brevlådan låg jävligt nära soptunnan. Nej, jag skojar.
Så därför ska vi nu läsa en sida av min, från min dagbok. Och som sagt, man får typ ha lite överseende med att det är extremt lökigt skrivet. Det är väldigt så här, lite så här, av någon anledning så tror man att läsaren som kommer läsa sen är lite dum i huvudet. Ja. Så man måste vara övertydlig och lite så här check.
Ja, precis. Man måste hjälpa läsaren på traven.
Ja, men så. Typ. Och jag har bytt ut namn här. Ja. För att behålla lite av min integritet.
Förstå.
Döm mig inte.
Nej.
Nu kör vi. Åh herregud. Jag skriver det här för att jag aldrig vill glömma det. Aldrig. Det är mycket sånt. Jag har mycket så här...
Det låter efter. Prata, typ.
Ja, men det är lite så. Mm. Igår, lördag, hade jag fest. Jag och, jag kallar honom, Pelle, har inte pratat på jättelänge. Men hur som så var han på min fest. Sjukt konstigt, frågetecken, inom parentes. Och vid tvåtiden hamnade vi två, som så många gånger förr, ensamma på toaletten.
Klart. Slut.
Vi började diskutera. Läs bråka. Men till slut blev vi vänner. Här hoppar vi över lite tycke som är lite väl lökt. Festen var skitkul, och sen vid tretiden började alla dra sig. Då ska jag visa vad som hände. Det här är väldigt typiskt för mitt gymnasie, jag. Väldigt exalterad. Nu ska jag visa vad som hände. Vadå visa? Hur fan ska jag visa det? Här följer då konversationen, vad som hände. Pelle. Men ska ingen stanna och hjälpa dig att städa? Jag. Nej. Ledsen gubbe. Pelle. Men vill du inte det? Jag. Jo. Pelle. Men då stannar jag. Och här kommer också ett stycke vi hoppar över. Han stannar i alla fall. Hur som... vi städade en kvart typ, och jag var livrädd att han skulle gå sen. Men det gjorde han inte. Han stannade. Vi satt och pratade, kollade bilder och så vidare, och hade det helt underbart. Helt underbart. När klockan blev 6:30, 6:30 inom parentes utropstecken, var jag tvungen att bryta upp. Inom parentes för jävligt, I know. Men jag var så rädd att han ville gå, så jag ville vara den som sa vi borde tänka på refrängen. Undrar om jag sa just vi borde tänka på refrängen. För i sånt fall är det inte så konstigt att han inte tyckte om mig. När han stod där i min dörr ville jag så gärna säga, alltså om du inte pallar gå kan du ju slagga här. Det är också typiskt grejer, jag har liksom aldrig sagt slagga i hela mitt liv. Ändå skriver jag slagga i min dagbok. Men jag vågar inte. Kanske lika bra. Förståndet. Hur som, det bästa. kolon. När han skulle gå så kramade han mig. Och verkligen kramade. Jättelänge. Det var det finaste jag någonsin varit med om. Hela dagen, söndag, inom parentes, har jag varit så himla lycklig. Jag orkar inte tänka massa tråkiga tankar. Som att jag vet att han inte gillar mig på det sättet. För igår natt var en av de finaste nätterna i mitt liv. Pelle är så himla fin. Han är så himla, himla fin. Hjärta. Och jag vet att det har tagit typ ett helt år att komma över honom. Och att jag äntligen var fri. Men jag kan inte hjälpa det. Han gör mig glad. Han är den finaste killen jag har känt. Och han är killen jag aldrig kommer få. Men jag kan leva med det. Bara han inte träffar någon annan. Jag dör om han träffar någon annan. Slut.
Astrid. Inte trodde jag. Nej men gud. Det här var jättefint. Det är jättefint alltså.
Det är nedslag i Astrids dramatik. Man gör, livet blir bara så dramatiskt man själv gör det.
Det är sant.
Man får liksom work that drama.
Jag tycker om den här historien så himla mycket. Det är, och det är så jävla typ ärligt. Det är inte så typ
nej, men det är det
uppsvullet.
Nej, typ, och det är det jag menar. Alltså, det där var verkligen inte jag som försökte sugarcoata.
Nej.
Men det där är, utan det där är jag som tar något väldigt, väldigt lite. Mm. Typ sådär, här, nu kommer det bästa. Han kramade mig.
Ja.
Jättelänge.
Så. Ja, och det är så, i slutet, jag älskar det i slutet. Det är så jävla högt och lågt. Alltså, så här, sen vi hade en underbar natt. Han kramade mig. Och så här, jag bryr mig inte att alltså, bara fuck it. Han gör mig glad.
Det är verkligen så här nedskrivet, yeah, när jag tänker. Det är inte så här genomtänkt.
Det har tagit ett år att komma över honom. Men fuck it. Bara han inte blir tillsammans med någon annan. Det är också sådär.
Jag dör! Jag har träffat någon annan. Ja.
Det är mycket, mycket fint.
På något sätt känner jag lite såhär Eva och Adam vibes. Mm. Vilket är lite deppigt för de går till sexan. Och det här är från gymnasiet.
Jag har en liknande historia faktiskt. Från när vi åkte från Indien. Vi missade vårt flyg från Nepal till Indien. Vilket gjorde att vi missade vårt flyg från Indien till Köpenhamn.
Åh fy fan.
För 2 år sedan. Vilket gjorde att när vi väl kom till Delhi. Och skulle liksom försöka få biljetter. Eller så.
Ja.
Så gick det inget direkt flyg. Så vi fick så här. Pappa bara kom tillbaka lite så svettig. Arg, irriterad. Och bara. Ja. Det blir Paris. 6 timmar. Och jag bara,
då blir ni nöjda.
Boom! We're going to motherfucking Paris. Paris for one night.
Det var, where is my croissant?
Alltså det är så jävla roligt. För att det finns också en film från oss när vi sitter så här på Delis flygplats. Jag och Henke är så jävla bara. De andra sitter, Hanna är magsjuk. Litet minus. De andra är fett trötta. Jag och Henrik sitter och skriver rapplåtar om Paris. Bara battlar.
Ja, det är så himla kul för att när man var liten, alltså, man förstår ju i föräldrarnas perspektiv så är det ju skitjobbigt för de får betala massa pengar och lalalala.
Mm.
Men i sitt eget liksom, 6-åriga perspektiv så fattar man ju inte det.
Typ.
Alltså, då är det bara 6 extra timmar i motherfucking Paris. Alltså det är ju the shit.
Astrid.
Ja.
Jag var 19.
Jaha. Jag vet inte om du känner igen dig i den här känslan.
Mm.
Men när man var liten så fick man för sig att vissa grejer man skapade var genialiska.
Ja.
Du var med om det också.
Ja. Du, jag måste ha ett exempel.
Ett exempel. Ja, men alltså, vissa alster i skolan tyckte man blev för jävla bra.
Ja.
Och häromdagen så kollade jag igenom, för jag har med mig lite, jag plockar med mig så jävla mycket skit när jag flyttar hit.
Okay.
Och då hittade jag en historia som jag har skrivit när jag gick i sexan.
Mm, kul. Som du har tagit med hit.
Ja, den hette Skagenröra.
Okej.
Okay. Ja, kan kort dra komplotten, vad heter den?
Plotten.
Kompotten. Plotten är då, det här är en psykologisk deckare.
Ja,
handlar om en flicka som heter Hanna Skagen. Där har namnet Skagenröra. Lite rörigt.
Åh, det är en jävel på det här med tit.
Ja. Hon okej, nu ska jag försöka fånga in mig i det här.
Okej.
Hanna Skagen, när hon är ungefär 5 år, så åker hennes hon är lite pappas flicka. Är hon, det börjar bra. Hanna är 5 år. Hon är pappas flicka. Hon är liksom, det är hennes favorit, och han är liksom den föräldern som är, tar hand om henne väldigt mycket. De är väldigt nära. Och föräldrarna bråkar väldigt mycket. Och en kväll så har de ett väldigt stort bråk. Och pappan blir jättearg och liksom sticker därifrån, tar bilen, kör iväg. Och Hanna springer upp i fönsterkammaren och sitter och tittar ut över åkrarna. De bor i någon små svensk småstad. Och han kommer inte tillbaka. Det går flera timmar, och till slut blir klockan kanske 9-10.
På kvällen.
Och så knackar äntligen på dörren. Hanna springer ner, öppnar. Men där står 2 poliser. Som ber om att få prata med hans mamma. Poliserna berättar att pappan har hittats död.
Nej.
Jo. Och mamman kan inte hantera det här. Hon har aldrig varit så förtjust i Hanna.
Okej.
Okay. Alltså, så hon har varit väldigt så här, ingen bra mamma. Så hon efter bara några veckor med att ta hand om Hanna på egen hand. Så lämnar hon Hanna hos Hannas farmor.
Okay.
Och sticker till något annat land.
Oj.
Kanske träffat någon yngre man, vet inte. Hade inte riktigt filat på varför hon stack. Men Nej. Det gjorde hon.
Ja.
Hanna växer alltså upp hos sin farmor.
Mm.
Och farmor är otroligt snäll. Hon är en jättesnäll farmor. Otroligt överbeskyddande. Hon är så snäll så att hon tar hand om allting. Hon väljer ut kläder till Hanna, lagar mat, fixar frukost, ser till så att hon kommer iväg. Hon är väldigt så här, eftersom hennes son har dött. Han har blivit mördad ju. Antar man.
Okay.
Så vill hon ta hand om Hanna så otroligt mycket. På ett sätt att det blir för mycket. Hon blir hemskolad av den här farmorn. Hon bor liksom bara där. Hon är bara i det här huset. Och när Hanna är 20 år så bor hon kvar i huset med farmorn.
Okay.
Och då är farmorn jättegammal. Ja, så hon dör.
Nej.
Och då blir Hanna lämnad i det här stora huset. Och hon är ju helt socialt efterbliven. Hon kan inte ta hand om sig själv. Hon har ju aldrig haft kompisar.
Nej.
Aldrig gått i skolan. Hon har blivit så jävla curlad av den här farmorn. Hon vet inte hur man lagar mat. Hon vet inte hur man knyter skorna ens en gång. Allt har den här farmorn gjort henne. Man kan ju verkligen säga att den här farmorn har gjort henne en björntjänst. Det kan man ju lugnt säga i den här situationen. Och Hanna blir ju helt sådär. Den här farmorn var ju hela hennes liv. Och när hon dör så vet hon inte vad hon ska göra. Och då börjar hon få massa tankar tillbaka till barndomen. Och sin pappa, som hon var ju så himla fäst med vid. Och hon börjar tänka så här. Hur dog han egentligen? Jag måste få reda på det här. Så hon, man får följa henne liksom i samhället då. Allt det där hon gör i samhället, det är för första gången. Och hon är lite sådär, hon är som en, i sinnet så är hon liksom som en
ganska liten
7-åring kanske. Ja, men hon är 20 år liksom. Men så efter mycket om och men så får hon tag i den här polisen som ledde utredningen med hennes pappa. Och hon får reda på då att det var en man som blev dömd för det här. Och Hanna känner väldigt starkt, du vet, som ett barn, att hon är liksom arg på den här personen på ett väldigt så här oresonerat sätt. Så att hon känner
primitivt.
Hon, ja, hon måste liksom träffa honom och fråga, vad fan, varför gjorde du så? Det var liksom min pappa. Varför gjorde du så?
Mm.
Och så hon ordnar och fixar och donar. Och till slut så får hon en sån här besökstid.
Mm.
Kommer till fängelset. Kommer in. Till mannen då som dödade hennes pappa.
Mm.
Sätter sig ner. Och hon har förväntat sig en riktig, en tjuv, en skurk, en bandit.
En med såhär...
skäggig, obehaglig. Ja, typ. Kommer in.
Svarta handskar.
Där sitter en vacker ung man.
Mm.
Och Hanna blir helt tagen.
Mm.
Och han är inte alls elak eller otrevlig. Han är trevlig.
Mm.
Och han pratar med henne på ett sätt som ingen annan har gjort. För att han förstår väldigt snabbt att hon är inte riktigt, hon är inte riktigt som alla andra.
Mm.
Hon har varit med om något väldigt traumatiskt.
Mm.
Och han pratar med henne på ett väldigt... Hon känner sig väldigt trygg med honom.
Mm.
Och det är också det att han är väldigt vacker. Och han pratar och pratar. Och hon hinner liksom aldrig riktigt fråga honom. Varför han dödade. Varför hon dödade hennes pappa. Och så tar besökstiden slut. Och då, precis när hon ska gå, då kommer de på det här. Det var ju därför hon kom. De har ju bara suttit och pratat och haft det trevligt. Och då får hon fram till slut det här. Varför gjorde du det? Och då liksom stannar han upp. Ryggar tillbaka nästan. Och bara, men gud. Hanna. För han använder redan hennes förnamn. Mm. De är så nära redan. Och säger Hanna. Men du tror väl inte att. Du tror väl inte att jag är skyldig.
Mm.
Och då det vänds ju allting upp och ner för henne.
Mm.
Va? Nej, det tror jag inte. Säger hon då. Och så går hon hem då. Och hon är, hela hennes värld har blivit helt upp och nervänd.
Mm.
Om det inte var den här mannen. För det kan ju inte vara den här mannen. Han var ju hur härlig som helst. Vem var det då? Och vad var det då? Så hon måste träffa honom igen. Så hon åker tillbaka till fängelset nästa dag.
Mm.
För en ny besökstid. Och de träffas kontinuerligt under flera veckor. Och hon blir förälskad i den här mannen.
Mm.
Och han blir förälskad i henne.
Mm.
Och till slut så... Och hon förstår, hon måste ju... få ut honom i fängelse. Han är oskyldigt dömd.
Mm.
Och då så pratar de om det här. Hur de ska... Och då säger han så här. Ja, men tänk om polisen skulle hitta kanske något bevis. Kanske en dagbok som din pappa skrev. Där han skriver att han ville ta livet av sig. Att det bara var en olycka.
Mm.
Och hon bara, va? Va? Var det en olycka?
Mm.
Han bara, nej men det vet vi inte. Men det är väl bättre att polisen tror det än att jag sitter här oskyldig. Och det tycker hon ju låter bra.
Mm.
Så hon fabricerar bevis för att pappan är har tagit livet av sig.
Alltså, Astrid.
Ja.
Oh.
Lämnar in till polisen.
Mm.
Det blir ny rättegång. Och Hanna och den här mannen vinner rättegången.
Mm.
Han kommer ut ur fängelset. De har en härlig middag för att fira det här.
Mm.
Och sen så ligger de med varandra på natten. Det är första gången hon ligger med någon.
Mm.
Och sen så vaknar hon på morgonen. Och sen borta.
Mm.
Och det visar sig att han har ju bara gjort allt det här. För att få henne. Att få honom i fängelset.
Mm.
Han var visst skyldig. Och nu har hon dragit han som dödade hennes far. Ut ur fängelset. Och där... slutar skagen röra. Men det jag skulle säga, eller ja, hela den här, nu är jag helt tagen av den här.
Mm.
Min egen historia.
Jag med.
Men okej, vad helt ärligt, är det inte en rätt skön plott ändå?
Det är en bra historia, Astrid.
Nej, men jag tycker om det här med att hon är liksom socialt, och du vet att hon blir lite
ta det lugnt.
Ja, men att hon är lite så, och att han tar liksom, hon blir, ja, han blir lite som en fadersfigur för, precis, henne, förstår du?
Ja, verkligen.
Jag tycker att det är många stora tankar för en 12-åring ändå.
Mycket.
Mm. Och i alla fall, det här minnet hade, det var ju det här minnet jag hade med mig.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag fick VG bara på den här historien.
Va?
Jag la ju ner hela min själ i den här. Mm. Och jag var arg liksom ända tills nu när jag hittade själva berättelsen.
Mm.
Var jag liksom arg på min svensklärare. För jag tyckte att hon...
orättvis.
Orättvis som fan. Jag kommer ihåg min kompis skrev någon sån Camilla Läckberg variant ja. Och fick så här superduper bra och jag var så här lite
du fattar inte.
Alltså... Jag har skrivit mitt livsroman ja. I princip mm. fast ja det var inte så lång som en roman. Och jag kunde liksom inte för mitt liv förstå hur jag kunde få VG på den här alltså det här var ju en av de bästa historierna som någonsin skrivits mm. i princip.
Mm.
Ja. Och så nu när jag hittade historien här om veckan
mm.
då märkte jag ju att den var ju uselt skriven.
Är det så? Ja.
Nej, men det jag ville säga var det där med att vad härligt det är när man har ett minne av någonting och vara genialiskt.
Ja.
Och sen så liksom typ så här 7 år senare så tittar man på det. Och för du vet, man kommer ihåg sin frustration över den här stackars svenskläraren.
Mm.
Och då när man hittar det här, när man är lite mer i sinnet liksom, eller så.
Utvecklad.
Mm, då så bara, oj då, var inte så bra det här.
Man skäms lite nästan
för ja, att man har skrivit. Och för att man brann så mycket för och, ja. Om, och för att man var så där.
Ja.
Ja.
Jag förstår verkligen vad du menar. Jag skrev också något jävligt klyschigt i sexan. Jag vet inte om det var typ så novell året sexan.
Kanske det var.
Skrev en novell om ett bögpar.
Oh.
Som, och du vet så jag bara.
Klassiskt.
Ja, värsta så var det här ingenting på yeah. innan. Ett bögpar som blir typ ritualmördade.
Nej men alltså, gud.
Stickade. Och sen så visade det sig liksom att den som man trodde hjälpte till...
Var?
Nej, så här var det.
Hur var det?
Ja, och jag bara, alltså när jag kom på det här, jag bara... Ooh,
Nu jävlar
är det MVG.
Ja.
Alltså, bög...
Jag hade Augustpris.
Ja, Augustpris. Grejen var att den ene... Har man hittat kroppsdelar från den ene?
Oj.
Men den andra,
ja.
Den hade man bara hittat så här... jättebrända alltså delar alltså väldigt så
oj.
Man kan inte identifiera det. Sluta med att visa sig att det var en av dem i paret som var mördaren. Så han hade bara lurat den andra. Du vet så.
Vad var hans motivation till att
han hatade bögar?
Jaha.
Mm.
Så han hade inte varit med. Han hade liksom låtsats bli kär i den här personen.
Exakt.
Genialiskt inget. Du,
tack.
Vi skriver in de två i Skagenröran. Ja. Och sen har vi ju...
Sen har vi bindar.
Bindar vi har en jävla... Hanna Skagen, hon var barn till två bögar.
Ja.
Och det är en av dem som blir mördad. Och så ja. Visar det sig att det är...
Bra.
Kom hem till mig imorgon.
Mm.
Och så börjar vi skriva på den här Skagenröran.
2.0.
Mm. Jag kommer ihåg att jag var så jävla nöjd med namnet.
Skagen. Ja, det är bra.
Det är otroligt dåligt. Alltså,
det känns rätt. Alltså, jag kan tänka mig Bill Astrid.
Ja.
Oj, ta det lugnt.
Du vet, kom där spatserade till skolan med min Skagenröra under armen och bara, nu jävlar ska de få se på grejer.
Fyverkeri.
Pjum, pjum. Lämnar ilden i guldpapper ja. Och bara...
Typ så här har nickar förstående till läraren.
Nickar lite så.
Håll nu hårt i dig.
Jag förstår att det kan vara jobbigt att behöva läsa alla andra elevers skitgrejer.
Ja.
Men du, när du behöver en paus. Lite skön, lite där grejer. Ja. Då tar du in.
Du kan få ett ex.
Du får inte se.
Ja, jag blir känd.
Ex sen när jag blir känd. Mm. Ja, det är fan. Gud, jag kommer ihåg när jag var på läger. En gång. När jag gick i sexan kanske. Då så blev jag rätt känslig för mycket bett.
Okej.
Okay. Så skulle vi sova.
Vilken fattig grej var känslig.
Det är inte så kul du.
Nej.
Lilla kax. Hörna där borta. Då skulle vi sova under par himmel.
Men det är inte som att vara känslig mot typ ormhugg eller något.
Det vet man inte om man är känslig för. Myggbett,
det är
ändå rätt så...
Mer förekommande.
Mm.
Ja, i alla fall.
Vi skulle sova under par himmel. Och så vaknade jag på morgonen. Och alltså jag hade fått... Jag tror jag hade fått 4 myggbett. Och alla var runt mitt höger öga. Och de hade då svällt upp. Så att jag, alltså jag kunde inte se någonting med det här ögat. Jag såg alltså ut, alltså jag såg ut som typ Quasimodo. Alltså du vet, det var bara en buckla på hela här. Och gud, jag minns det så jävla väl. Alla tittade typ bara, det blev som grej på lägret. Bara, åh jag får se hon som har typ så...
Monster-tjejer. Körde du? Men någon kan tänka mig att du kanske klädde ut det till Quasimodo.
Och gjorde en grej av det. Nej, jag tror inte att jag var så...
Halta. Dra igenom benet.
Du vet, lite så, nästan lite så sorgligt. Man känner sig tvingad och gör det. Man pisar inte riktigt. Man blir liksom pajasen. Ofrivilligt. Man blir liksom en narr.
Men gud.
Men du?
Nej, jag måste bara...
Jag måste
skriva. Nej, stopp. Stoppa bandet. Nej, men det där... Men kan du tänka dig någon som på riktigt har någon slags deformation som måste liksom spela?
Det måste vara
inte. Jo. Jo.
Grejen var varför folk kunde tycka det var så kul. Det var ju för att det här var ett tillfälligt tillstånd. Ja, att jag sett ut så på riktigt så hade ingen sagt så.
Men tänk dig.
Freak it.
Tänk dig scenariot.
Ja, hemskt.
Pi.
Usch, vad hemskt.
Ja, jag hoppas att ni också tyckte att det var trevligt. Hur pratar jag egentligen? Jag kan inte podda utan Ingrid. Jag behöver henne, hon måste komma hem. Men det kan säkert bli så att det blir ett nytt Westoff-avsnitt som Time in the Future. Jag märkte nu att det var ändå ganska svårt att komma ihåg vilka... sekvenser som var som man vill ta igen i ett sånt här avsnitt. Alltså jag märker att jag tappar hela min poddförmåga utan Ingrid. Hon måste komma hem nu. Jag ska fortsätta att leta lägenhet i Stockholm. Ja, jag ska flytta dit nu. Om någon hör någonting, någon poddlyssnare som har ett soft kollektiv, så hit me up. För att det är lite kris nu. Eller ja, jag är inte orolig, men jag är orolig. Så. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Då ska jag berätta vad jag har gjort för spännande i Norge i ett dygn. Och Ingrid kommer sagt ha mycket festligt från det här lägret. Nu tycker jag också för att vi fortsätter att gå ner down memory lane. Så kör vi en gammal kvällsakt. Och då lite grann eftersom jag vill att Ingrid ska komma hem. Och ni märker att det här funkar inte utan henne. Så spelar vi Home med Astra.